Jag har som överskrift, som jag brukar ha med ändens tid, två vägar, två riken, ett val. Och jag vill börja med Lukas 24:45, där det står om Jesus att han sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna, står det. Ordet förstå på grekiska betyder att förstå med hjärtat, inte bara med huvudet så att säga, utan verkligen förstå med hjärtat. Att sätta samman bitar för att se en helhet, eller helt enkelt att lägga pussel. Vad var det de förstod, de här lärjungarna, som Jesus öppnade deras sinnen för att se? Jo, de förstod vem Jesus är. Det är han som är Messias. De såg när Jesus undervisade dem som en röd tråd genom hela gamla testamentet, som vi kallar skrifterna, vem Jesus är. Och det är det som är det absolut viktigaste, att du förstår vem Jesus är. Att jag förstår vem Jesus är, vad han har gjort för oss och vad det betyder. Och vad han vill för oss var och en. Det är det viktigaste. Men också profetian och det profetiska ordet och ämnet ändens tid, som vi då kallar det, eller yttersta tiden, är också som ett pussel. Det är olika pusselbitar som vi får lägga. Jag tror inte att någon ser allt, men vi får olika pusselbitar. För Jan och mig har det varit... Ja, tillbaka till ungefär 1990, och vi gifte oss 93. Så det är många år som sedan Gud började och lägga det här på våra hjärtan och börja tala till oss. Så att vi har sett, sen läggs ju bitarna till rätta allt eftersom. Vi ser hur konturerna som man kunde ana bara blir tydligare och tydligare. Och det vet ni säkert också om ni följer vår hemsida. Där finns ju mycket att både lyssna och läsa för den som vill. Varför skulle ändens tid vara nu? För det är vi övertygade om, att vi lever i den yttersta tiden, som Bibeln kallar det. Ja, vi får ju svaret av Jesus, tror jag, i Matteus 24:33. Där hade han i det här eskatologiska talet, som det kallas, alltså den yttersta tidens händelser, en sammanfattning kan man säga, att Jesus gav olika tidstecken. Och sen säger han efter, när ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren, alltså människosonen Jesus själv. När ni ser allt detta hända, och det är det vi ser idag som aldrig förr, att det här uppfylls. Allt detta börjar att uppfyllas, eller håller på att uppfyllas. Därför tror vi och är övertygade om att vi lever i den yttersta tiden som Bibeln beskriver det. Gud är skaparen och allt tillhör honom. Det är vår bekännelse och vår tro och vår övertygelse utifrån Bibeln. Och vi ska börja i första Mosebok 1:1. Där står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bibelns första vers kan också översättas i begynnaren, eller genom begynnaren eller förstlingen skapade Gud himmel och jord. Jesus säger senare i Johannes 8:25. När judarna frågar, vem är du då? Då svarar han, begynnelsen. Något som jag också har sagt er. Här vet vi vem begynnaren är. Och Paulus skrev i Kolosserbrevet 1:6. Ty i honom, det är alltså i Jesus, skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och när vi går till den sista kapitlet i Bibeln, Uppenbarelseboken 22:13. Där säger Jesus själv, jag är A och O. Eller A och Ö, om vi ska ta det på svenska. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Det står också om tron, att han är upphovsman och fullkomnare. Alltså han är den som ger oss tron som en gåva. Han håller den vid liv, bevarar oss, och han fullbordar, säger Bibeln, det han har påbörjat. Om vi låter honom, om vi säger vårt ja till honom och överlåter oss åt honom. Därför är Jesus det centrala. Han ska vara i fokus, alltid. Och det är därför vi talar så mycket om Jesus och vad han har gjort och vem han är. Därför att vi, som vi ser här, så är allt skapat till honom och genom honom. Och allt ska en dag fullbordas också genom Jesus Kristus, Guds son. Vi tar att prata samtal, jag vill bara lägga in det lite om det här på frukosten hemma hos Annette och Magnus i morse. Om att allt ska ju tillbaka till som det var före syndafallet, för människan föll i synd. Och jag sa då att, för att jag tror att det finns någonting här som inte vi kan riktigt förstå. Det finns någonting ännu större och underbarare som Gud har berättat. För ni vet, han är ju sån Gud att han tar det värsta. Det står att där synden var värre, alltså där den värsta synden var. När förlåtelsen, när Jesus kommer in med sin förlåtelse och sin rening. Då står det att då där överflödar nåden ännu mycket mer. Nåden, Jesu förlåtelse kan täcka och förlåta allt i våra liv. Så jag tror att det finns också här en hemlighet. Att det på något sätt, trots det underbara som fanns innan synden fanns. Med Adam och Eva, gemenskapen med Gud. Gemenskapen mellan Gud och människor. Så finns det någonting ännu djupare och starkare. När Jesus upprättar till slut. Som kanske inte hade funnits utan Jesu kors, hans offerdöd, hans uppståndelse. Det är någonting som vi inte riktigt kan förstå med vårt förstånd. Men jag tror att Gud även där låter synden och fallet av mänskligheten leda till någonting ännu underbarare än vad som fanns från början i skapelsens begynnelse. Som vi vet satte ju Gud människan, Adam och Eva, i Edens lustgård. Eden betyder behag. Allt var gott, står det, som Gud skapade. Han var så nöjd. Och Guds välbehag vilade ju över den här platsen, verkligen. I första Mosebok 1:28 läser vi: Gud välsignade dem, Adam och Eva, och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Innan detta hade Gud sagt till Adam att han skulle vaka, det var innan Eva skapades, han skulle vaka över Eden, vakta Eden. Och ordet används också om en herde som vaktar sin jord, alltså man har omsorg, man vakar och bevarar. Ja, första, jag brukar säga någon fråga, vad var första yrket på jorden? Där man har ju hört väldigt tokigheter om, men jag tror att det var trädgårdsmästare utifrån det här uppdraget Eden då. Man skulle sköta om Eden, så det är ju fint yrke för dem som är det. Ja, Guds plan med människan här, det var ju att leva i harmoni med Gud och varandra och med djuren och naturen, hela skapelsen. Och så skulle de utföra sitt uppdrag tillsammans med Gud. Så det är det som är det viktiga. Tillsammans med Gud. För en god, verklig god frukt och fullkomlig frukt, det kommer bara från Gud. Det kommer bara från gemenskap med Gud. Och lydnad till honom och till hans ord. Människan skapades av stoft, står det. Av jord skapar Gud Adam. Men det är Jesus som ger oss vårt rätta värde som människor. Det kan man också ha en lång utläggning om som jag inte tar nu. Men vi går vidare. För Guds plan och Guds väg. Vi talar om två vägar ju här. Två olika riken så att säga. Det var ju livets träd. Som var en bild på Jesus. Att lära känna honom. Att äta den frukten. Att ta emot hans ord med andra ord. Och hans liv. Lära känna Gud och naturligtvis också den helige ande som är med här. Det handlar om gemenskap med Gud, livets träd och evigt liv naturligtvis. Guds kärlek och Guds vishet och hans ledning och människans lydnad till det i beroende av Gud, i tjänande. Det står om Jesus att han var full av nåd och sanning. Detta i kärlek, fullkomlig kärlek, agape. Och nåden, vet vi att den oförtjänta nåden, den föder tacksamhet i oss. Den gör oss fria att tjäna Gud. Och den ger oss kraft att lyda honom. Och här är Jesus i centrum. Kärleken har sin glädje i sanningen, står det. Det är väldigt tydligt. Jesus sa, jag är vägen och sanningen och livet. Kärleken har sin glädje i sanningen. Det tydliga besked i Bibeln. Vad kärlek, vad äkta och gudomlig och fullkomlig kärlek är. Mellan Adam och Eva, det står att Gud såg att Adam behövde en hjälp. Eller medhjälpare, som det översätts i nyare biblar, som är rätt, helt rätt. För hebreiskan där i grundtexten, det betyder en jämlik partner. De fick den här kallelsen, det här uppdraget av Gud tillsammans som jämlika partners. Men det måste ju ske frivilligt. Och de fick välja. Och Gud gav ett enda förbud, och det var att de inte fick varken röra vid eller äta av kunskapens träd. På gott och ont, eller om gott och ont. Här kommer ormen in med sin plan. Djävulen, Satan, fienden. Som de flesta av oss tror är en fallen ängel från början. Det finns ju sådana beskrivningar i Bibeln som antyder att det var en andeförste som hade fallit. Jag går inte in på det. Vilket fall så vet vi alla vem det handlar om. Och här handlar det ju inte om i första hand om att äta en frukt som många i världen kan göra sig lustiga omkring. Då, det där äpplet som man säger, även om det inte står att det var ett äpple, men det står en frukt. Men det handlar om en handling. I olydnad, i uppror mot Gud, mot det Gud hade sagt. Att förkasta Guds vilja, att göra sig oberoende av Gud. Att vända sig bort från honom. Och så fick människan ett sinnelag som är fientligt emot Gud. Och där man också blir fientlig mot budskapet om Jesus som frälsning, evangeliet. Det finns liksom ett uppror här att jag bestämmer över mitt liv. Jag klarar mig ändå. Det här kommer ju av synden, och syndens konsekvens börjar ju väldigt snart här med orättvisa, disharmoni, hierarki, skuldkänsla var det ju första, och rädsla för Gud. Inte en vördnad och gudsfruktan som är god, utan en rädsla när man springer och gömmer sig för Gud. Man känner sig skyldig, för man är skyldig. Men istället för att gå till Gud och bekänna, så gömmer man sig och försöker skylla över det där. Det leder till fördärv, det leder till ondska, mord och död. Gud sa till Adam och Eva, eller till Eva rättare sagt, mannen ska råda över dig. Det här var konsekvensen av syndafallet och det som vi ser i hela världen. Det handlar om makt utan Gud. Själviskhet, kontroll, manipulation och en mängd ondska. Vi kan fortsätta att rada upp. Vi vet och vi känner oss själva tillräckligt, tror jag, för att veta vad synden kan ställa till med. Jaget i centrum, självförverkligande, självförgudning. Och det här brukar ju kännetecknas av en pyramid, det här hierarkiska världens system, så att säga. Förekommer i många sammanhang. Men om vi tar det här utifrån Bibeln och andligt sett, så är pyramiden väldigt kännetecknad. Jag tar den gärna därför att ni vet att Gud kan ju tala på olika sätt. Och det här är ganska många år sedan, men det var ett antal gånger som Gud, när han talade till mig, jag såg inre bilder eller en syn, så var det just en svart pyramid. Och jag förstod ju då ungefär vad det var, jag visste vad det var, men den bilden har ju också klarnat med åren. Så man ser allt tydligare vad det leder till och vad det står för. Pyramiden hör hemma i Egypten, ja. Vad var det? Jo, det var gravar med döda ben. Faraoner och de kungliga. Och så här sa Jesus till fariseerna vid ett tillfälle, Matteus 23 och vers 27. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av döda ben och allt slags orenhet. Det var om hyckleriet. Det var när man hade en from fasad, mask. Men Jesus, han visste hur det var ställt här inne. Hyckleri. Och maktstrukturen då, pyramiden. Jag kommer att ha den där bilden med pyramid, kommer att följa. Det visade sig redan i det första världsriket eller världsväldet i första Mosebok 10 från vers 8. Kors blev far till Nimrod. Och Nimrod, det betyder upprorisk eller glänsande. Det namnet. Som var den första som fick stor makt. Eller som upprättade ett välde på jorden. Den första världshärskaren alltså här. Och ordet här i grundtexten, det betyder tyrann eller krigare. Så det är ju verkligen i negativ mening. Det handlar om makt, människans makt. Han var en väldig jägare inför Herren och det är heller inte positiv bemärkelse. Utan det betyder en motståndare och man brukar säga att han jagade själar. Hans rike hade sin början i Babel. Just det, Babels torn kommer vi säkert ihåg. Som troligen var en pyramidliknande byggnad. Den kallas Sikkurat, om den uttalas så. Byggd av sumererna som bodde där i det området. Så försök att bygga ett världsherravälde har gjorts ju ett antal gånger i historien. Och Bibeln säger att det ska ske en sista gång i den här tidsålderns slut, i ändens tid och innan Jesus kommer tillbaka. Och det som vi tror är detta sista världsvälde, det kallas idag den nya världsordningen, globalismen. Ni kanske har läst eller känner till Agenda 21 från 1992 som nu kallas Agenda 2030. Med start 1 januari 2016 då skulle det drivas igenom i kraft, säger man. Det kallas ett handlingsprogram för en hållbar utveckling på jorden för 2000-talet. Och från FNs hemsida kan man läsa Agenda 21, en omfattande handlingsplan som ska tas globalt, nationellt och lokalt av organisationer i FN-systemet, regeringar och större grupper i varje område där det finns mänsklig påverkan på miljön. Och miljön, det används ju ofta här, vill jag påstå, som en täckmantel för någonting annat. För målet här är globalism och världsherravälde, som en del uttrycker det, totalitär världsstat där alla måste foga sig. Målet är en världsregering, en regering över ländernas regeringar. Och även om det inte sägs uttalas så vet vi att det finns där vi ser. Vi ser konsekvenserna idag. Vi förundras ibland över politiker och undrar hur tänker de? Vi ser ju mer än dem, förstår de inte? Det här går ju inte. Men någonting ser vi att här styrs det ovanifrån. Och många, många politiker och ledare har skrivit under avtal som inte man talar om för oss vanliga. Men där är man förbunden, alltså det styrs ovanifrån. En världsregering alltså, en världsreligion. Här ska alla religioner likställas och gärna blandas. Det pågår för fullt. Och ett globalt ekonomiskt system förstås. Och ett kontantlöst samhälle där vi i Sverige är väldigt långt fram i spetsen. Globalismen vill sudda ut gränser som Gud faktiskt har fastställt. Både geografiskt, moraliskt, andligt och individuellt. Vi läser i psalm 74 och 17. Det är du, alltså Gud, som har fastställt jordens alla gränser. Om vi går till Nya testamentet, Apostlagärningarna 17 från vers 26. Så läser vi. Och han har av en enda människa, alltså Adam, skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud. Om det möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Gud är kärlek. Gud är den fullkomliga kärleken. Att förkasta Gud är att förkasta den fullkomliga, äkta, sanna kärleken. Och att förkasta Jesus är att förkasta Gud. Vi går tillbaka till Eden. Jag tittar lite och läser här i första Mosebok 3 från vers 1 om lögnen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt. Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarar ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Ni ska inte dö. Nej, att göra emot Gud, att göra uppror eller olydnad mot Gud, det Bibeln kallar synd och dom, det, lyssna inte på det, det är inte farligt, gör som ni vill. Och här kanske vi kan spåra roten till reinkarnationen, återfödelsen, men som blir till ett gissel och ett fruktansvärt ångestfull ond cirkel för människor, för vad det handlar om när man tror på återfödelsen, det är ju att utsläcka livet istället. Ni blir som Gud. Människan vill bli Gud. Som Gud. Vara sin egen Gud. Jagets religion. Finns lärare som säger, ni tillsammans är Gud. Goda utan Gud. Och det finns en okult enhet, som man brukar kalla det, där man säger alla är ett. Gud är i allt. Allt är Gud och alla är gudar. Panteism och panenteism. Här har vi roten till detta. I lögnen. Ni får kunskap. Om gott och ont. En högre kunskap. Ni behöver inte Gud. Idag kallas det Kristusmedvetande, upplysningen. Som man når genom olika tekniker och metoder. En högre kunskap. Så här säger Bibeln i Hebreerbrevet 9 från vers 27. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Jag brukar säga att här är tre felaktigheter och ett par hemska villoläder som vi kan krossa på en gång med bara ett par bibelversar. Reinkarnationen är en lögn. För Gud har bestämt att vi har ett liv här. Vi har ett val att göra. Och vi ska en gång alla dö och sedan dömas. Jesus Kristus blir offrad en gång. Inte många gånger. Tusentals gånger, hundratusentals gånger oblodigt i den katolska nattvarden eukaristin. Det är en lögn. Jesus är offrad en gång. Han gav sitt liv en gång och allt är fullbordat på korset. Han kommer tillbaka en andra gång. Inte osynligt, hemligt. Som många tror, som många kristna tror, för att säga. Jag respekterar dem som har den tron, och jag brukar säga, jag önskar att ni hade rätt. Men jag tror inte det, för jag ser det inte i Bibeln. Därför det skulle innebära att man slipper den svåra sista tiden, nämligen. Att man, vi skulle slippa det. Jag tror inte det. Men det står att Jesus kommer en andra gång. Också synligt, precis som när han var här första gången. Och får upp till himlen synligt. Ormens eller satans, djävulens tillvägagångssätt. Den är ganska lika idag, om vi tittar närmare. Det upprepas. Därför är Bibeln i allt lika aktuell i alla tider. Han sår tvivel mot Guds ord. Förvrider lite. Ändrar lite. Till en början. Och sen kommer det verkliga lögnerna. Så småningom. Och laglöshet. Det finns en definition på det. Dels då naturligtvis att vara utan lag, utan Guds ord, förkasta Guds ord och bud. Men det är också att förvrida så att det passar mina själviska syften. Han ifrågasätter och misstänkliggör Guds godhet. Ja, så ni får inte äta av alla frukter. Ni får inte. Nej, men så är det inte. Alltså, det är för att ni kan bli som Gud. Ni blir som Gud om ni gör emot honom. Gud är inte så god som han säger. Mm. Så läggs en utstuderad lögn fram. i förakt emot Gud. Och så erbjuds naturligtvis någonting som låter bättre än det Gud har att ge. Men det är en lögn. Syftet är att förvrida, bryta ner biblisk undervisning. Få oss att tro att han själv, Satan själv, är ofarlig. Eller att han inte finns. Det är bara sagor. Och det han vill är att bedra och locka människor bort ifrån Gud. Hindra människor att söka Gud, att finna Jesus. Det är hans mål och hans syfte. Bort från sin rätta plats i skapelsen, i gemenskapen med Jesus. Bibeln säger att han till och med är så listig så han gör sig lik en ljusets ängel. Utger sig för att vara god och ge goda råd. Men om man går på den där lögnen, det där lockbetet, då kommer man förr eller senare få uppleva tvång och hot. För han vill oss bara ont. Gud säger oss sanningen. Han varnar för det som kan förstöra och som kommer att förstöra våra liv. Och det gör han i kärlek. Det är en väldig skillnad. Gud är god. 100%. Och han vill oss alltid gott. Och han vill att vi kommer frivilligt till honom och tar emot hans kärlek. Han söker oss först. Alltid. Det är alltid han som söker oss först. Så Bibeln säger att Gud är Gud. En god Gud. Människan är människa skapad av Gud. Gud är skild från sin skapelse i den bemärkelsen. Men han uppehåller allt med sin kraft. Och synd är olydnad mot Gud. Uppror, fiendskap mot Gud. Som hindrar gemenskapen med honom och leder till död. Alla människor är syndare, säger Bibeln. Och alla behöver Guds förlåtelse i Jesus Kristus. Människans syndafall påverkar ju hela skapelsen. Både djur och natur. Och hur vi människor lever. Och det står bland annat i Hosea bok 4 och vers 3. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen. Till och med fiskarna i havet förgås. Och detta på grund av människans synd. Man förkastar Gud. Och vi vet säkert, om vi följer nyheterna, så vet vi alla hur otroligt mycket sånt här som rapporteras idag. Fåglar som dör och fiskar som dör och utrotningshotade djur och så vidare. Jesus kom ju för att uppenbara vem Gud är. Han som är sonen, sann Gud och sann människa. Guds frälsningsplan i Jesus Kristus var redan färdig. Innan skapelsen, läser vi i Efesierbrevet. Och vägen tillbaka till ett rätt förhållande till Gud. Det är Guds frälsningsplan. För alla är skapade av Gud. Men ett Guds barn, alltså att få relation och gemenskap med Gud, det får vi bara genom omvändelse och den på nytt födelse som Gud gör i våra liv. Och ger oss tron som en gåva när vi ber om det. Och bekänner vår synd och ber om hans förlåtelse. Därför är vår kallelse som kristna i första hand och det viktigaste vi har. Det är att berätta om Jesus och vad han har gjort. Det som kallas evangeliet. Det är det centrala, att föra människor till Jesus. För det får också konsekvenser för allt runt omkring. Och det påverkar även relation. När Gud får leda och verka i våra liv. Relationer med både djur och natur. Så är det ju. Men nu säger Bibeln att vi inte, mänskligheten kommer inte att kunna rädda den här planeten. Men även om det hade kunnat gå att rädda planeten. Och kanske för en kort tid kommer att se ut som att det kommer att kunna gå. Så vad hjälper det om man går förlorad i evigheten? Det viktigaste och det nödvändiga i våra liv är att vi har det rätt ställt med Gud. Frälsningsplanen historiskt sett. Det börjar med ett förbund som Gud slöt med Abraham. Som vi kan läsa om i första Mosebok. Abraham och Sara var det ju. ett förbund som innehöll löften om efterkommande, om en son och sen långt senare ett folk som kallas Guds egendomsfolk som tillhör honom. Det judiska folket kallar vi det folket idag, eller judarna. Landet som löftet innehöll, det är först och främst Israel som Gud gav till det folket. Och Jerusalem är staden, huvudstaden, där det står att Gud har fäst sitt namn. Men detta vittnar ju också om det himmelska. Och det som vi väntar på och tror på kommer när Jesus kommer tillbaka och upprättar allt som han har lovat för de som tror på honom. Och det vill han att vi alla ska göra, tillhöra honom. Det himmelska Jerusalem, det nya Jerusalem. Senare slöt alltså Gud ett förbund med folket, det judiska folket. Och så fanns löftet om ett nytt förbund, också det med Israel och Juda. Det är ju de två efter landet delades efter kung Salomos död, så delades ju landet i Israel och Juda. Därför så föddes också Jesus som jude i det judiska folket, i Israel, som vi läser om ju i Nya Testamentet. Och Guds löften till judarna, det har Paulus skrivit mycket om, som vi läser i breven i Nya Testamentet, att löften till det judiska folket står kvar. Och det här är ett vittnesbörd och ett profetiskt tidstecken, pusselbitar som hela världen kan se, med öppen ridå inför hela världen. Men det avgörande när det gäller evigheten, när det gäller Guds slutliga plan, det är tron på Jesus Messias. Både för judar och vi som inte är judar, som kallas hedningar i den bemärkelsen då. Jesus ska komma tillbaka, säger Bibeln. Och det finns en förutsättning. Det står på flera bibelord, men jag vill läsa ett. Den förutsättningen är judarnas omvändelse och frälsning. Att de accepterar och förstår att Jesus, Yeshua, är Messias. Den som de kristna tror på och bekänner. Romarbrevet 11, vers 15. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Den här versen talar alltså om de förkastar som folk, förkastar Jesus som Messias. Det ledde till världens försoning. Varför då? Jo, evangeliet. Och Jesus sa, Guds rike ska ges. Det ska tas ifrån er, därför att de förkastade som folk och de religiösa ledarna i stort förkastade Jesus som Messias. Tog inte emot honom när han kom. Ni vet vad som hände. Och evangeliet gick till alla andra folk. Men om det ledde till alltså att evangeliet spreds till alla andra, för Gud vände ju allt till sina syften och till någonting gott. Det som ser ut som det största nederlaget och största misslyckandet, det var den största segern genom hela historien. Korset, Golgata. Jesus som bar våra synder och därför kan ge oss full förlåtelse från synd och upprättelse. Vad ska då inte deras frälsning betyder upptagande, att de tar emot Jesus som Messias, skriver Paulus här. Alltså som folk. Jo, det ska leda till liv från de döda. Och det är det som sker när Jesus Messias kommer tillbaka. Och Jesus sa ju själv bland annat, ni ska inte se mig förrän ni säger, alltså ni judar säger, välsignad vare Herren, han som kommer i Herrens namn. Med syfte på att han är Messias. Israel Today, som man kan läsa på nätet, skrev 12 december 2015. Jesus, eller Yeshua, fick huvudrubriker i Israel. Och så kunde man läsa, den näst största internetportalen i Israel sätter hebreisktalande vittnesbörd om Jesus på sin första sida. Och 95% av israelerna, jag har läst någon annanstans, står 98%, är anslutna till internet varje dag, hela dagen. Hemsidan One for Israel var det detta gällde. Och de rapporterade i sin tur Bara under 2015 har vi varit i kontakt med fler israeliska sökare, huvudsakligen judiska, än under alla tidigare år tillsammans i vår tjänst. Och bara under 2015 har vi sett fler israeler lärt känna Herren än under alla tidigare år tillsammans i vår tjänst. Och det här är Bibelns profetier som går i uppfyllelse framför våra ögon. Det pågår. Det är inte utan motstånd. Jag har bott i Israel ett antal år på 80-talet. Så jag vet, Israel, där säger man vad man tror och tycker. Och det är diskussioner och det är, ni vet. Men det händer hela tiden att judar, den ene efter den andra, vittnar om att de förstår att Jesus är vår Messias. Det här är livsviktigt för oss. Att Jesus Kristus, Messias, är världens frälsare och enda vägen till Gud. Så här står det i Apostlagärningarna 4 och vers 12. Och det var Petrus, en av lärjungarna, och en apostel som predikade här, undervisade. Så säger han, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Och Johannes 14 och vers 6, det är det här, det Jesus säger. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alla andra religioner, filosofier, trosuppfattningar, säger Bibeln, visa Bibeln, det hör till den breda vägen. Den vägen som leder fel. Som missar målet. Där ormens lögn lockar på alla möjliga tänkbara sätt. Som leder till död. Och vi ska avslöja lögnen var den än dyker upp. Nu vill jag ta en rad med olika citat. Hur lögnen, den huvudsakliga lögnen, ni blir som Gud. Eller ni blir gudar, ger sig till uttryck i vår tid. Från katolska katekesen artikel 460. Till Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds enda son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa skulle göra människorna till gudar. Och i andra Vatikankonciliet kan man läsa, genom att delta i nattvarden, eukaristin, det är den katolska nattvarden, så blir ni förändrade till det ni tar emot. Och här lär man ju då att Jesus offras oblodigt varje nattvard och han bokstavligen blir brödet. Det är därför man detta bröd tillbeds, själva brödbiten tillbeds, för man säger att den katolska prästen han förvandlar brödet till Kristi kropp, bokstavligt. Frimurarna. Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv. G.F. Newton sa detta. Inom New Age, det är ju välkänt som jag sa tidigare också, Gud är i allt, allt är Gud, alla är gudar. För att Maitreya, Kristus som man kallar honom, ska träda fram så måste först alla människor förstå att de är ett, att alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett och synd. Det är separation, säger man ju, att inte inse att man är gudomlig. Så här har man ju förvridit hela begreppet på synd. Mystikerna, i människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga enheten från vilken hon har utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan till ett nytt medvetande tillstånd. Och det är framförallt katolska mystiker som brukar citeras. Och den mysticismen har ju sitt ursprung i österländsk mysticism. Det fanns en katolsk mystiker, Thomas Merton, som inte sällan citeras. Så kan man läsa om honom, går att läsa på internet om man vill. Att han dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska buddhismen. Och han sa att vi är redan ett. Men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet. Alla religioner är ett. Och i alla religioner når man fram till centrum. Den upplevelsen som man kallar Gud. Det är ju precis samma som inom Jöjt. Den kosmiska kraften som går genom en opersonlig kraft. Som man kallar Gud. Inom sufismen i islam, som är en, det är en gren som växer väldigt idag. Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med Gud. Gnostikerna, gnosis är ju kunskap. Förmåga att finna det inre ljuset, den sanna visheten, det högre eller heliga jaget, eller Gud. Om man söker inom sig själv. Människan är ett gudaväsen. Alltså människan är innerst inne god. Så har vi Let the Rain, som jag kommer ta upp lite mer om här sen. Inom den så kallade karismatiska rörelsen. Kristus kommer andligen för att bo i sin förenade kropp. Vi är Kristus, blir bekännelsen. Corporate Christ. Inom trosrörelsens herradömesteologi och framgångsteologin, där har man ett uttryck som är vanligt och som är nygnosticism. Jag är en ande som har en själ som bor i en kropp. Då förandligar man. Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande. Alltså din ande är rätt med Guds ande, säger man. Och kan därför kan du ta ut helande och rikedom och allt du vill. Du kan skapa med dina ord och proklamera precis som Gud. I ditt sinne kan du skapa genom att visualisera dina drömmar och önskningar. Och det här vet många av oss säkert att det har rötter i New Thought. Och samma rötter som New Age. Men det har inget med biblisk tro att göra. En känd trospredikant, Kenneth Copeland, har sagt många tokiga saker. Och bland annat har han sagt, du har inte en Gud inom dig. Du är en. Du är helt och hållet Gud. Om en hund reproducerar sig själv blir det hundar. Om Gud reproducerar sig själv blir det gudar. Ja. Benny Hinn, en annan lyxlirare som lever lyxliv på, genom sin förkunnelse, har sagt, säg inte till mig att du har Jesus. Du är allt det som Jesus var, är och ska bli. Tankarna inom denna herredömesteologi, framgångsteologi och New Age-läran kommer ju alltså att mötas här. Eftersom man har samma rötter. Förr eller senare dras man samman. Går hand i hand med frimurarplanen och det övriga. Som handlar om ordets makt, visualisering, upplysning, människans gudomlighet och världsherravälde. Nu är det ju så att, som jag sa, är Bibeln lika aktuell i alla tider. Och på Nya Testamentets tid kämpar Paulus och de övriga här mot samma lögner. Samma villoläror. Som Bibeln kallar det för. Både gnosticism och framgångsteologi. Vi kan bland annat läsa i första Timoteusbrevet 6. Från vers 20. Där Paulus skrev till Timoteus. Bevara det som har överlämnats åt dig. Och vänd dig bort från det oandliga tomma pratet. Och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap. Det här var gnosticismen alltså. Utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Och det är samma tankar som finns idag. Det är bara att det kommer i lite olika skepnader på olika sätt. Så skriver Paulus i Romarbrevet 3:10. Och han var ju här. Bibeln är inspirerad av den heliga ande. Vilka författarna än var, så står det att Guds ande ledde dem och inspirerade dem att skriva ner det Gud la på deras hjärtan. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och senare så skriver Paulus om sig själv. När han verkligen får i Guds ljus se sig själv. Och hur beroende han är av Guds hjälp och förlåtelse och förändring och förvandling. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Synden har liksom infiltrerat och påverkat allting. I oss människor. Som andra ord så kan man sammanfatta att Paulus hade kunnat säga, det finns ingen gudagnista i mig. Det finns ingen gudomlighet i mig. Det finns ingen gudomlig, ren, oförstörd kärna. Och min ande är inte fullkomlig. Människan är inte god inför Gud. Människan är förstörd av synden och måste bli född på nytt av Guds ande genom tron på Jesus Guds son. Och helgelsen, den här processen som pågår när man har gett sitt liv till Gud, den gäller både ande, själ och kropp. Det läser vi i första Thessalonikerbrevet 5:23 bland annat. Vi är skapade till Guds avbild, säger Bibeln, eller vi är skapade i Guds avbild. Ordet ett tselem, skugga på hebreiska. I skuggan av originalet. Vi är inte skapade till gudaväsen eller gudar, vi är människor. Adam och Eva var människor som skapades i eller till Guds avbild, men inte gudaväsen. Jesus sa så här, Matteus 15 och 19. Ty från hjärtat kommer onda tankar. Mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Inifrån hjärtat i människan. En man, en jude, kallar Jesus, han ställer en fråga till Jesus vid tillfället, och så kallar han Jesus gode mästare. Markus 10:18, där svarar Jesus, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Så mannens bekännelse, antingen hade han förstått att Jesus var Guds son och bekände det. Vad är då god inför Gud? Vad är det att vara god? Alltså man kan ju göra goda gärningar, man kan ju göra bra gärningar. Även om man inte är kristen. Man kan vara ateist och göra bra saker. Men det, visst är det så. Men att vara god inför Gud är att vara syndfri. Och det är bara en. Och det finns bara en som har levt ett syndfritt liv, och det är Jesus, Guds son. Varför fungerar då inte den så kallade nya världsordningen eller globalismen? För det är ju många bra tankar där. Mer rättvis fördelning och vad är de om miljön och planeten. Det är ju inget ont i det, kan vi tycka. Ja, varför det inte fungerar vill jag påstå. Det är därför att det bygger på att människan är god. Och det är tyvärr inte sant. Och därför så vet vi att det kommer att sluta en katastrof. Och det känner väldigt många på sig. Även många som inte bekänner sig som kristna. Jag vet av samtal med människor. Bibeln talar om den sista tiden som en svår tid. Talar också om ett avfall i ändens tid. Ett avfall betyder att man viker av från Guds väg. Det här gäller alltså det som kallas kristenheten och som bekänner sig som kristna. Och berör oss i allra största grad. Ett avfall är skillnad från ett fall. Det finns en bra definition på avfall, och det är ett fall som inte klaras upp. Alltså man faller och så fortsätter man på den vägen. Syndafall, alltså att falla i synd, göra fel och misstag. Det gör vi alla då och då. Men vi kan be Gud om förlåtelse. Vi får den och vi fortsätter på vägen på Guds väg igen. Avfall leder bort från Guds väg. Ordet apostasia på grekiska i grundtexten i Nya testamentet betyder uppror. Finns också ord, betydelsen skilsmässa eller separation. Att bli trolös. Att bli trolös mot Gud, mot Jesus. Alltså kärleken kallnar, med andra ord. När man viker av. Det står i andra Thessalonikerbrevet 2. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Detta är den som Bibeln kallar antikrist. Antikrist. Emot Kristus, eller betyder också istället för Kristus. Någon som vill ta hans plats som världsräddare, världsfrälsare, en ledare, världsledare. Bibeln beskriver hur han kommer att vara. Andra Timoteusbrevet 4, där står det om avfall från tron i den sista tiden. Man ska tro på onda andars läror. Och här kan vi räkna in allt det där som citaten om att människan tror sig bli gud eller gudar. Jesus sa ju flera gånger i Matteus 24, se till att ingen bedrar er. Många falska profeter ska komma och bedra många. Och jag brukar säga det kryllar av dem idag. I Daniel 11, kapitel 11 kan vi läsa om att de som har brutit förbundet kommer att lockas till helt avfall. Man börjar kompromissa och förändra och ta lätt på vad Gud säger och lite vill anpassa sig och passa in för att vara accepterad kanske. Hur förs då lögnen in i kyrkan? I kyrkorna? Ja, det sker genom infiltration. Genom att blanda sanning, Guds ord, med lögn. Alice Bailey, som ligger bakom namnet New Age, var ju okkultist tillbad djävulen, dyrkade djävulen. Hon sa att en tid kommer då New Age-filosofin vitalisera den kristna kyrkan. Det är alltså en planlagd infiltration. Medvetet vill man föra in de här tankarna, metoder, tekniken, oren andlighet som Bibeln varnar oss för. Precis som Adam och Eva fick lämna Eden. De fick gå ut ur Eden efter de hade fallit i synd. Därför att det står så att de inte äter av livets träd. De fick inte blanda sanning och lögn. Och jag vill snabbt berätta det där tilltalet som jag fick en gång. I vår församling, när en sån här infiltration fördes in av vår föreståndare i vår församling där vi verkade. Och vi uppmanades alla att läsa en bok. Det var Bill Hybels. Evangeliet han hade, det såg jag inget fel på. Sen var det hur man så att säga bygger vidare. Bygger kyrka, bygger församling. Och jag läste den där, jag var inte särskilt imponerad. Det är ju cellkyrkosystem, där alla ser in i ett system i grupper. Och det bildar ju en pyramidliknande struktur det här. I alla fall så frågade föreståndaren mig då vad jag tyckte. Och när jag tänkte så sa jag, det kändes ju ganska nytt och fräscht. För det var den känslan jag fick. Ja visst är det, sa han. Och var, yes, liksom nu trodde han att nu hade han med mig en till på den här linjen. Han försökte ju få med alla här. Och så var jag i bön där i kyrkan. I bönesalen strax efter. Jag var ensam där då. Och när jag ber så upplever jag plötsligt ett litet förakt inom mig mot det jag vet att Gud hade talat. Jag fick en syn 1990, jag har berättat om det många gånger och det står om på hemsidan, om en äkta väckelse i Sverige, en besökelsetid när Gud kommer på ett speciellt sätt och söker människor i vårt land genom tårar faktiskt och genom nöd. Och det där, det hade jag bevarat alla år som en helig skatt i mitt hjärta. Och plötsligt kände jag ett litet förakt mot detta. Det kändes lite gammaldags och träigt och töntigt. Och jag kände, men var kommer detta ifrån? Och då hör jag ett av de tillfällen, och det är inte varje dag vill jag säga, det är inte ofta. Men ett av de tillfällen när jag tydligt hör Gud tala. Elvor. Du kan aldrig blanda min ande med världens ande. Och jag förstod då att trots att jag inte tagit till mig den där bokens innehåll så hade jag påverkats av den bara genom att läsa den rakt igenom utan att tänka så mycket på det mer. Det står i första Korinthierbrevet 2, vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och Jesus säger vid ett tillfälle i Lukas 16 och vers 13. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på eller förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Världen och världens ande förkastar Jesu frälsning. Därför leder världens tänkesätt bort från Jesus. Och när det tänkesättet tas in i församlingen, då blir den jag-centrerad och vi-centrerad, människocentrerad istället för att vara kristocentrerad. Och det får, vill jag säga, dödliga konsekvenser. Vi har en församling i Uppenbarelseboken, Laodicea församling, som gjorde ett försök till blandning. De tyckte de hade allt, de hade framgång, de hade rikedom. Och de sa, jag är rik, jag har vunnit rikedomar, jag. Här var det framgångsteologin fullt ut, va? Och så läser vi vad Jesus säger. Men eftersom du är ljum, vad då för? Jo, kärleken var på väg att kallna. Man hade med andra ord vikit av från vägen. Mammon locka och ta över i församlingen. Världens ande. Varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Vad betyder det? Det betyder att Jesus inte bekänner sig till den församlingen som sin längre. Omvänd dig, uppmanar Jesus. Omvänd dig, kom tillbaka till mig. Sök inte rikedom och pengar och välfärd och allt det där i denna värld, utan sök mig. Sök min nåd. Och vi ser parallellen i Gamla testamentet i 3 Mosebok 20 och 22. Där Gud sa till sitt folk, till Israels folk: ni ska hålla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte ska spy ut er, det landet jag nu för er, så att ni får bo där. Det är landet Israel. Varför skulle landet spy ut dem? Jo, Gud varnat för att de fick inte sluta förbund eller ha enhet, eller vi kallar det idag ekumenik, med hedna folken. Därför att det innebar att man gjorde sig ett med deras gudar. Det är det ekumeniken leder till idag också. Man gör sig ett med avgudar, med onda andemakter och onda andar, står det att hedningarna tillbad. Och det gjorde man på ett hedniskt sätt som var förbjudet för Israels folk. Kan man läsa om i 5 Mosebok 12-13 och även om falska profeter och liknande i kapitel 18. Om vi blandar och försöker blanda kommer vi alltså att följa en av dem, säger Jesus. Och frågan är vem? Och idag ställer jag än en gång frågan: vem påverkar vem? Vem påverkar vem i den här globala ekumeniska rörelsen med dialogen med olika religioner? Vem påverkar vem? I Romarbrevet 12 och vers 2 kan vi läsa: anpassa er inte eller likformas inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, alltså genom den heliga ande, genom Guds ord, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Den onde, eller Satan, kommer inte åt någon i förbundet, i Guds förbund. Det är det gamla förbundet, det är det nya förbundet i Jesus. Därför försöker han locka oss ut ur förbundet, bort från förbundet. Men hur han lockar, ja, det är genom att bygga alla dessa villoläror och villförelser och lögner på våra begär. Att väcka våra begär, begär efter makt, efter pengar, efter rikedom, efter framgång, position, kändiskap, jag vill ha. Om ni slår upp i ett bibelprogram ordet begär, så ser man hur ofta det förekommer. Några verser, Romarbrevet 1 från vers 23. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. 1 Timoteusbrevet 6, vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 2 Timoteusbrevet 4 från vers 3. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina begär, här är vi inne i kristenheten alltså, efter sina begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Därför Jesus och Herren uppmanar oss till att ge hela vårt hjärta till honom. Då har vi beskydd. Då har vi Guds frid, Jesu frid. Hela hjärtat, för då har vi också hans hjälp på alla områden. Det finns många olika strömmar och grenar som går samman i det här som kallas ekumenik. Nu vill jag säga att det finns en sund och äkta och sann enhet. Vi kommer säkert här från alla möjliga sammanhang och ha enhet i tron. Det är inte det jag är emot. Det vet ni, och det är likadant för oss i Göteborg. Det kommer människor från alla olika kyrkor och samfund, men vi är ett i tron, ett i anden, som vi säger. Det är sann enhet i tron på Jesus. Det här är någonting helt annat, på en annan nivå som man arbetar för. Och här vill jag nämna kyrkotillväxtrörelsen och den sökarvänliga rörelsen. Det mesta kommer ju från USA här. Trosrörelsen och apostla- och profetrörelsen, eller nyapostoliska reformationen som det kallas. New Wine-rörelsen och andra karismatiska grenar som sprider det här med andlig berusning och fylla helt emot Bibeln. Överallt där det står om den heliga ande står om vaksamhet och nykterhet. Det står många gånger om berusning i Bibeln, både det står i Ordspråksboken om alkohol och vin, när det missbrukas, hur illa det går. Det vet vi också av, inte erfarenhet kanske, men av vi vet hur det är i världen. Det står också om andlig berusning, och det står alltid ihop med falsk lära och onda andars lära. Mysticism och emerging church, som är liberal teologi, om man kan sammanfatta det. Katolicism, här har vi krislam, interfaith, när man blandar religioner, krislam vill föra samman islam och kristendom. Och så har man då dialog härifrån med övriga religioner. Och ett exempel på emergent church, som betyder den framväxande kyrkan. Några citat. Det finns fler, men nu har jag kortat ner det. Men det är en vandring bort från korset. Det börjar med att man sa, vi måste vara sökarvänliga och inkluderande. Vi kan inte skrämma bort människor med att tala om synd och skuld och dom. Människor vill ha upplevelser, sa man sen. Inte lära. Bibelns profetier och det profetiska ordet är inte vår angelägenhet, som man sen. Detta har påverkat väldigt många i kristenheten. Att man bara har lagt det här åt sidan. Det är bara spekulationer, säger man. Och det kanske värst av allt, när man säger att Jesu död var ingen ställföreträdande död. Det var bara en slags förebild. Då är man långt bort från Guds ord och från evangeliet och korsets budskap. Och jag kan säga att många emerging church-pastorer idag är jaitsare på den här vägen. Många talar om en ny apostolisk reformation. Det är en reformation som går tillbaka till katolska kyrka, romerska katolska kyrkan. Den första reformationen kom ju med Luther. När han upptäckte nåden. När han upptäckte tro. Rättfärdighet genom tro. Inte gärningar. Inte för att prestera, utan ta emot Guds gåva för intet. Det var reformationen som befria från allt det religiösa, döda religiösa som romerska katolska kyrkan stod för. Den här reformationen, den, säger man, den går tillbaka till romkyrkan och genar. Den förra reformationen splittrade kyrkan, denna reformationen kommer att ena. Säger man. Så finns det en känd pastor som också är populär i många kyrkor tyvärr, som heter Rick Warren. Och han har sagt att den förra reformationen handlade om läran. Denna reformationen handlar om gärningar. Och det han förut, det för tillbaka till gärningslära. För man tar lätt på läran. Var kommer de där tankarna ifrån, tro? Och påven sa ju för inte länge sedan att alla, även ateister, kommer till himlen bara de gör goda gärningar. Det är intressant. Men det viktiga för oss vad Bibeln säger. Och då står det så här i andra Johannes brev 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Så att förkasta läran, det är att förkasta Guds ord, att förkasta Jesus. Efesierbrevet 2:8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Vi har inget att berömma oss av. Frälsningen får vi genom tro, inte gärningar. I de här rörelserna är det väldigt populärt med kontemplativ bön. Det är också någonting som sprids väldigt mycket idag. Marilyn Ferguson, en känd New Age-författare, har sagt så här. 31% av alla som är involverade i New Age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. Allt det här handlar om världsherravälde. En maktfullkomlig, vi kan tillägga antikristlig, kyrka i andens tid som leder till en världsreligion. Och nu läser jag här innan till vad jag skrivit tidigare också på vår hemsida sedan flera år tillbaka. Många av de nämnda rörelserna har Letter-Rain-läran som grund från William Branham framförallt på 1940-talet. Det handlar om en jätteväckelse där miljoner, kanske miljarder kommer med i kyrkan. Denna väckelse föregås av väckelsevågor. Och de senaste var ju Toronto, Pensacola, Lakeland. En segerrik, global, ekumenisk, maktfullkomlig kyrka ska ta över världen och införa det man kallar Guds rike i andens tid, eller dominion, eller herradömesteologi, med påven som huvud då, kan vi tillägga. Och vissa säger att Jesu återkomst är andlig i den kollektiva kroppen. Det här kallas corporate Christ. Där en elit av övervinnare som till och med når odödlighet och gudomlighet här på jorden. Manifested sons of God. Det här är alltså olika begrepp som ni kan läsa och säkert känner igen många av er. Denna övervinnararmé, som kallas Joels armé, skall efter ett paradigmskifte, ett nytt tänkesätt, ledas av de nya apostlarna och profeterna. Här har vi nyapostoliska reformationen som har mandat att lägga allt under sig. Ekumenik är nödvändig, för den ska förlösa härligheten, glory, och alla fiender ska slås ner. En kollektiv smörjelse eller anointing ska komma över alla som går in under apostlarnas beskydd, covering. En annan benämning på apostlarna är de nya mystikerna, the new mystics, som alla är berusade och druckna av anden. En pyramidliknande maktstruktur används för att lägga alla under sig. Det här är cellkyrkan, eller G12. Och då vill jag säga att det inte är fel att ha hemgrupper och smågrupper och bönegrupper och vad man vill. Men det här är ett system för att likforma alla och få alla in under dessa så kallade apostlar och profeters makt. Det är det handlar om. Allt det här ska drivas som ett företag. New Public Management. Och vi ser ju det här egentligen i hela samhället idag. Och det här ingår i det här systemet då. Planering, kontroll, statistik, effektivitet och vinst. På många ledarkonferenser använder man sig av världskända experter i företag, ekonomi och marknadsföring. Det kan vara både ateister, New Age-sympatisörer och katolska mystiker som då ska enligt dem alltså lära pastorer och församlingsledare hur man leder kyrka. Och det här är ju totalt emot vad Bibeln säger. Församlingens hopp blir inte längre Jesu återkomst utan kyrkans storhetstid på jorden. Kingdom now. Ett väldigt känt begrepp. Riket nu. Först då, efter det, kan Jesus komma tillbaka och ta över riket som dessa har byggt här på jorden då. Och man säger att Gud har gjort sig begränsad och allt vilar nu i våra händer. Det är precis det ni minns. Det är precis det som lögnen handlar om från Eden. Ni blir som Gud. Klara er utan Gud. Livets träd handlar ju om beroende av Gud. Det är han som leder oss. Det är inte vi som försöker styra Gud. Då är vi väldigt fel. Därför ska Guds rike utbredas synligt, säger man, genom sju bergen-läran. Och de sju bergen är religion, familj, utbildning, regering, media, affärslivet, konst och underhållning. De ska intas genom maktpositioner i samhället och genom så kallad andlig krigföring. Då kartlägger man och så skriker man ner andemarker och andeförstar och sånt här. Trots att Bibeln varnar för det högmodet att göra sånt. Både i Judas brev och i andra Petrus brevet. Man säger att kyrkans uppgift är att förlösa riket och inta världens system för att utbreda Guds rike. Det är precis tvärtom vad Bibeln säger. Jag har skrivit om det här en del om sju bergen och kullarna och vi har det mycket på vår hemsida, vi har varnat. Och jag brukar också påminna om Uppenbarelseboken 17 där det står om sista den här antikristliga världsreligion och världskyrkan som Bibeln beskriver i ändens tid. När det står om den att den vilar på 7 berg. Och det har man ju i alla tider förstått att det handlar om Rom. Och att det har med Vatikanen och påven att göra som ett centra där. Som ett centrum för denna världsreligion. Det vi ser idag. Men kanske det också är dubbelt faktiskt den profetian. De 7 bergen också handlar om just den här 7 bergenläran som vi ser idag. Bibeln säger någonting helt annat i Jesaja 9:6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, eller underbar i råd, står i gamla översättningen. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det är Jesus det.